Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
What is the source?
1, 2, 3, send it!
Välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag ska vi fortsätta att prata säkerhet med Rickard Johansson. Och om ni inte har lyssnat på det första avsnittet med Rickard så tycker jag att ni ska gå tillbaka och göra det där vi avhandlar en hel del intressant om brand och massa lyssnarfrågor bland annat. Välkommen tillbaka Rickard.
Tack så mycket.
Vi hann ju inte riktigt prata om allting sist så att vi tänkte väl att vi skulle fortsätta lite grann idag. Och vi ska prata lite certifieringar och standarder och kanske lite historia. Och sen, vi pratade mycket om team och förare förra gången. Kanske rikta blicken lite grann mot banägare, vad man kan göra lite grann för säkerheten och så. Sådär. Och sen så, som avslutning så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om nackskador. För det är ju ett av dina expertisområden har jag förstått det.
Ja, kan man väl säga.
Mm. Så ska vi börja med lite historia kanske. Varför har vi säkerhet och liksom hur har historiken sett ut inom motorsporträddning?
Det är ju jättespännande faktiskt. Mm. Nej, men det är riktigt intressant. Det är ju lite fascinerande om man går och kollar på de här gamla filmerna från 1900-talets början. Egentligen kan man ju säga att samma stund som det kom bilar började vi tävla med bilar. Och samma stund vi började tävla med bilar började vi krascha.
Mm.
Och de första krascherna, men du satt inte ens fast i bilen. Du hade inget tak, du satt inte fast i bilen, du flög ur bilen. Antingen så brann du in i bilen eller så flög du ur den och dog.
Mm.
Sen var det ju någon liksom smart som kom på det här att ja, men, vi binder fast någon i den här bilen så han inte flyger ur bilen. Och så satte man dit det lilla bältet över midjan då, och sen helt plötsligt så satt du fast i bilen och dog när du kraschade. Mm. Och då kom de på att men om vi gör en liten båge ovanpå, då kanske inte bilen när den landar upp och ner som den nästan alltid gjorde så trycks han inte ihjäl, och då kommer ju första störtbågen. Sen så kommer ju egentligen kan man säga, man tittar hjälmar och sånt, och det kom ju i ett första skede för att man skulle skydda från stensprut och insekter. De första hjälmarna, det var ju läderhuvor.
Mm, mm.
Och sen la man på glasögon, och sen gjorde man hjälmar i typ papier-maché, för att det gör ju ändå ont att få en sten i huvudet, men var det papier-maché så gjorde det inte lika ont.
Mm.
Så ett första skede var ju inte ens hjälmarna till för att skydda vid en smäll, de var ju till för att skydda från saker utifrån.
Mm.
Sen var det någon som kom på att ja, men de kan ju vara bra att skydda vid en smäll. Och det är så här liksom vandringen har gått på något sätt. Att man började åka med bilar med kaross som var förtäckta. Och då gjorde man lite burar och bågar runt det här för att skydda sig. Och någon gång på 60-talet kom ju Bill Simpson då, som grundade Simpson. Kom ju på att overallerna som man har i flyget och sånt, de här silverfärgade overallerna liksom, som skyddar från brand. Vi gör en sån fast för förarbruk.
Mm.
Och han ville ju visa det här så han tände eld på sig själv. Det finns lite filder på det. Mm. Bilderna han tuttade eld på sig själv och visade att jag överlevde ju.
Mm.
Då kom ju första föraroverallen in. Och sen har ju det här växt och vi har byggt på. Det var som vi sa i förra podden att eller inför pratade vi om det här med Halon som har kommit in i F1, och det är väl kanske det senaste i säkerheten. Liksom. Vi har ju gjort en resa med bälten, hjälmar, overaller, stolar, burar, bågar, nackskydden. När de börjar komma in, de första skumgummi-nackskydden. Nu ger vi inte så mycket för dem. Jag pratade faktiskt med herren som har konstruerat den första. Han sa att han tyckte det var jätteskönt när han var på track day så satte upp liningen för att huvud lutade inte så mycket när han satt och sov.
Mm.
Det var liksom, han erkände att den skyddar inte så mycket.
Mm.
Så de fyller väl inte så mycket funktion. Men sen då i början på 90-talet då kom ju Hansskyddet. Det var ju två herrar som började utveckla det här. Och det kan man väl också säga vad det gäller skyddsutrustning. Nästan all skyddsutrustning är ju i form av en reaktiv handling. Alltså det är ju ingenting vi gör i en aktiv handling. Det är ingenting vi sa att folk kommer nog att göra sig illa i nacken. Därför så kommer vi på ett nackskydd. Utan de såg ju sina polare som fick ont i nacken. Och de konstruerade Hansskyddet som först var lite klumpigt. Och det var ju ingen som ville åka med Hansskyddet. Det var ju jättestökigt. Alltså det var till och med till den nivån i F1 att man fick straffa förare och team om de inte använde det när man sköt i implementerare.
Mm.
Sen så dog ju Dale Earnhardt och efter det ville ju alla åka med nackskydden då i de serierna. Och sen så kom ju liksom hybriden in och hybriden som är en form av Hans 2.0 och det är samma sak där. Trevor Ashline som utvecklade det, han är ju en fanatisk dirt track kille liksom.
Mm.
Han tycker om att börna med sin Mustang utanför kåken och vara på dirt track. Och såg att folk skadade sig och ville göra ett bra skydd och vara kunnig. Så mycket av de här grejerna har ju sprungit ur något driv ur en individ. Och sen har det liksom byggt på. Sen har det liksom blivit mer och mer säkerhet. Så att, och det har ju inte alltid varit lätt att implementera. Det liksom, så är det ju bara. Halon kom väl som ett resultat av Bianchis krasch när han körde in i en hjullastare.
Mm.
Sen kan vi se Felipe Massa fick en fjäder i huvudet. Ja, då ändrade man siktytan på FIA-hjälmarna. Och det är liksom allt. Det är som vi pratade om förra gången att allting i regelboken har ju kommit till för att det var någon som testade.
Mm.
Och det är lite samma sak med all den här skyddsutrustningen. Så det är väldigt lite av skyddsutrustningen som är påtvingat för att någon trodde att någonting skulle ske.
Mm.
Så man ibland när man pratar med vissa som kanske tycker att det är dyrt eller krångligt eller bökigt, man gärna vill falla tillbaka till det där resonemanget att ja, men det här tvingar de ju bara på oss.
Mm.
Men det mesta har ju tillkommit som ett resultat av någon form av skada.
Mm. Mm. Och vi har ju tagit ganska stora steg framåt. Jag är ju inte alls insatt i det på så sätt mer än som allmänt intresserad så att säga. Men min bild är nog att de senaste, ska vi säga, 10-15 åren att det har varit en ganska kraftig utveckling ändå.
Jag utgår, vi tittar på F1 på 70-talet så dog en av fem förare.
Mm.
Och nu var liksom den förra dödskraschen vi hade, nu var ju Bianchi då.
Mm.
Och gången innan den så var det ju Marton Senna och Roland Ratzenberg 94 va.
Mm.
Så att det är ju väldigt många år. Sen har vi haft dödsolyckor i F2 och i de serierna under har vi haft dödsolyckor då tyvärr. Men vi ser ju att det händer inte så väldigt mycket idag vid en krasch på samma sätt som det hände på den tiden. Bilar är väldigt säkert konstruerade och vi kan ju se liksom, ja, men du kraschar ibland i 500 km i timmen och kliver rakt ur bilen.
Mm.
Och då är någonting har man gjort rätt.
Ja, absolut.
Men du måste säga det att klippa en hjullastare måste ju vara nästan en freak accident.
Ja.
Det är liksom, men att det resulterade i någonting som på sikt räddade livet på Romain Grosjean nu som var lite emot Halon. Men den har väl visat att om han inte hade haft Halon hade han nog inte klivit ur den där bilen.
Det vet vi inte, jag tycker det är för snabbt. Det är egentligen är det så här att vi vill ju se FIAs rapport och se vad den kommer fram till. Och se där. Och det är såklart att Halon har säkert varit en viktig del i systemet. Däremot att kanske ge den 100% av credden för att han klarar sig.
Ja, nej,
men det är många som gör det. Halon Saved His Life är liksom den stora rubriken. Mm.
Och de hade väl visat någon bild på att det var massa skrapmärken på själva den mittpinnen i Halon så att säga. Att räcket hade väl skrapat i det. Frågan är om inte det Halon hjälpte till och hade lite konservöppnare effekt när han gick igenom räcket. Ja, det kanske att hjälmen hade tagit den smällen om man inte hade haft.
Så kan det vara. Det stora problemet vi har i säkerhet, vi skulle prata lite nackskador sen, men det faller in lite på det här, men det är det här att alltså, vi kan inte göra om en smäll en gång till under samma förutsättningar och se får vi samma resultat.
Nej.
Det är ju lite som det här med nackskador. Liksom. Vad skulle ha hänt om man hade åkt så eller vad hade hänt ifall han hade haft den utrustningen? Det är som det här med nackskydd. Vi kan ju bara titta på testerna och se ungefär hur det fungerar. Men vi kan ju inte ta en förare och säga att han hade ingen nackskydd, han var skadad. Men hade han haft nackskydd hade han inte blivit skadad. Det vet
Nej,
vi
det egentligen inte. Det är omöjligt att avgöra det.
Och det är där på något sätt som har varit signumet för säkerhet, att det är väldigt svårt att motivera ibland att sälja in det, för att du kan inte liksom, du kan inte ta en grej och släppa från en viss höjd och säga det här hände och sen släpper du någonting bredvid med en skyddskapsel på. Så kan du inte göra med en person in i en bil till exempel. Vi kan göra tester med krockdockor och vi kan liksom simulera och sånt, men de där faktiska olyckorna, det finns ju ingen olycka som är en andra lik. Det räcker ju med att bilen styrde 2 grader åt sidan, så har det ett helt annat scenario.
Mm.
Och det är det som på något sätt ställer till ett problem. Så att halon, absolut en nödvändig, ska vi säga, kanske konstruktion med tanke på vad som hände. Sen tittar vi upp Bianchis krasch, och kanske man istället kan ställa frågan, varför hade man inte ut ett buffertfordon som varnar dem innan och bromsar upp dem innan i det här läget till exempel. Alltså det finns ju flera sätt eller flera vinklar att se på problemet. Och det är väl liksom en av slutsatserna där, att man kanske, som vi jobbar väldigt hårt med, att få ut buffertfordon som skyddar och som ställer sig. Och jag jobbar ju på samma sätt i trafiken på räddningstjänsten som jag gör ute på motorbanorna. Någon har koll bakåt, vi ställer buffertfordon, vi skyddar.
Mm.
Det kanske hade stoppat utgången av Bianchis krasch också.
Mm. Mm. Så är det. Om vi kikar lite grann på det här med olika organisationer och utrustning och certifieringar och så vidare. Så här så svänger vi oss med FIA och SFI och så vidare. Hur skulle du vilja ta ett tag om det?
Det man kan säga egentligen är att FIA, för de som inte vet det, är ju en... Det är en förkortning för ett väldigt fint franskt namn som jag inte tänker
uttala. Jag provar på och gjort det förut.
Men, Christer, gott
det är lite så här, federation, det är international, det är automotiv, tror jag till och med. Jag tror Robert är bättre på franska faktiskt. Men i alla fall, det är ju egentligen internationella bilsportförbundet. Under dem så har ju vad man kallar för ASN, eller så nationella förbund, i vårt fall SPF då. Och de har ju ett förbund, minst ett förbund i varje land. Vi har faktiskt 2 i Sverige. Vi har ju även KAK.
KAK.
Men de har hand om trafiksäkerhet. Mm-hmm. Det är därför de kan vara medlem i det här. Där många inte vet att FIA har en hel avdelning för trafiksäkerhet. Och då får man ju lite så här FN-pengar och grejer. Så det är rätt så bra in i kassan. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är därför de har det, FIA Action for Road Safety, ser det ju på. Mycket F1 så gör de ju reklam för det.
Mm-hmm.
Så vi kommer snart att se vajerräcken runt alla F1-banor och sådär.
Ja, vajerräcken harmoniserar inte riktigt med säkerhetstänket. Inte AMCO nu heller uppenbarligen. Nej, men det som är ju att FIA är ju, det är ju en internationellt bilsportförbund.
Mm.
Och de inte bara klassar ju skyddsutrustning och så vidare. De har ju en hel säkerhetsavdelning som jobbar specifikt med de delarna. Sen står man ju även för regler, man driver ju mästerskap, man driver ju F1, VRX, VRC, VEC och allt vad de heter. Alltså det är Formel E, F1, F2, F2 eller F3 och så vidare. Då. Så att de driver ju allt det här. Mm. Det är liksom som ett stort företag kan man säga. Men åt andra sidan så har vi SFI, och som du nämnde där. Och SFI, de klassificerar och standardiserar bara skyddsutrustning. Man kan ju säga att det finns ju massa motorsporter som inte passar inom FIA. Och då kan vi ju åka då 1000 mil över Atlanten och till USA, där man kanske kör dirt track racing och vi kör monster truck och vi kör med skolbussar i åtter. Och, ja, men alltså det finns massor med sportgrenar. Och det är lite svårt att komma liksom på bästa skolboksfranskan och förklara att oui, oui, monster truck. Alltså det är svårt att få in det riktigt i konceptet.
Mm.
Och därför så har ju SFI dykt upp som ett alternativ. SFI är faktiskt i grund och botten sprunget ur samma organisation. S står för SEMA. Så det är faktiskt sprunget ur samma organisation en gång i tiden som arrangerar SEMA-mässan i Las Vegas.
På tal om monstertruckar.
Där har du monstertruckar.
Med blåtandsdrivning.
Och SFI är ju en stiftelse som man gör i USA då, om man vill ha bra skattevillkor.
Mm.
Och de standardiserar ju bara skyddsutrustning kan man säga. Egentligen tekniska utrustningar och skyddsutrustning. Så det enda SFI förvaltar är en lång lista med specifikationer. Den stora skillnaden mellan, om man ska göra det kort, mellan FIA och SFI är att FIA, de bestämmer själv vad de ska skapa för standarder. Medan SFI, där är det du som aktör, oavsett om du är en stor aktör, NHRA för dragracingen eller Formula D, Formula Driften, eller om du PDRA eller de här stora NASCAR, alla de här är medlem där. Men du hittar även typ så här Oklahoma Monster Truck Association med i den här listan liksom. Mm. De jättesmå aktörer. Och det innebär att då har du rätt att använda deras standarder. Och de standardiserar ju egentligen allting från underställ, overaller, hjälmar. Även om inte jättevanligt med SFI-hjälmar, men på juniorer har de bra hjälmar. Nackskydd ända upp till så här fueler aprons du ska ha när du står tanka till chassin för Monster Truck liksom.
Mm.
De standardiserar allt möjligt och så har de sina kommittéer som tar hand om varje sån här standard då. Och det som är lite fränt är att SFI, är du medlem där så har du även, du har ju rätt att använda standarderna. Du har två medlemsnivåer, associated member eller full member. Är du full member då har du även rätt att beställa din specifikation. Så att skulle vi till exempel vilja göra en specifikation, vi vill göra ett nytt typ av släcksystem, säger vi bilarna. Och vi går till Fogmaker här i Sverige och sen är de villiga att utveckla en produkt och de är villiga att ta kostnaden tillsammans med oss för själva testförfarandet, så skulle vi kunna få en standard enligt SFI på släcksystem som passade vi vill ha. För vi kanske vill ha en tank som är en viss storlek eller en viss volym eller har en viss effekt eller så vidare. Och så här är det till exempel, tar du den här dirt track och oval racing i USA där de kör de här små buggisarna med jättestora vingar.
Men midgets.
Ja, du har ju både midget i juniors och sen har du ju Outlaw Racing, Worlds of Outlaw. De har ju egna overaller, för de, det är helt sjukt, men alltså de har ju bränslepumpen inne i kupén när de sitter. Och de dödar dem ju på bränslepumpen. Och ibland så pajar de här bränslepumparna, för det här är ju amerikansk kvalitet.
Mm-hmm.
Och så de har ju på sina föraroveraller har de ju påsytt som stor tjocka flärpar ut över skorna som skyddar.
Mm-hmm.
På sina SFI-overaller för att det ska skydda så att inte fötterna börjar brinna om de har. Så de
hade
ju,
det inte varit lättare liksom att hitta någon annan lösning på det där med bränslepumpen? Det känns ju som det skulle kanske vara så här självbevarelsedrift.
Nej, men alltså det är väl det här som är skillnaden om vi tittar mellan länderna. Vi sätter liksom våra juniorer eller våra kids i en liten go-kart som vi tycker går väldigt fort. Jag vet James Hinchcliffe var med på ett seminarium en gång och han var lite så här keynote speaker på lunchen och då berättade han att hans pappa byggde ju en sån där midget åt honom. Och han hoppade in i den där. Och han sa ju det, han, alltså den stack ju bara iväg. Alltså det, för den satte ju en 350.
Mm.
Och han var ju, vad var
350 kubiktums V8 alltså?
Ja. Mm. Ja, jag tror det.
Inte 350 kubikcentimeter där.
Nej, här pratar vi kubiktum. Ja. Här pratar vi en V8 liksom. Ja. Och han var väl 13 bast eller någonting då, tyckte han.
Mm.
Och han kom ju tillbaka med den där och de lastade den på släp och så skulle de åka till banan. Han sa det, han var ju livrädd hela vägen. För han hade konstaterat när han kom till banan, då måste han ju trycka på gasen också.
Mm.
Han har ju inte ens rört gasen.
och Hinchcliffe är väl inte riktigt känd för våra världens fege, som man så säger.
Nej,
det kan ju inte ha gått någon bra för den killen, för jag känner inte igen namnet. Alla fall,
nej, James Hinchcliffe. Han dök upp en sväng i IndyCar där, vet jag.
Fast han är tillbaka nu.
Ja, han fick ju hoppa in
där. Det var en liten dryg grej. Hans fru är en skådespelare.
Ja, jag såg.
Och då hade hon skrivit på sin Instagram att hon är I play pretend and my husband drives in circles. Snacka om att ta någons karriär på inte fullt stort allvar.
Nej, jag tror inte hon tog sitt eget liv på stort allvar. Nej, men så att och det är väl det som är. SFI är ett amerikanskt koncept och där vet man ju till exempel att vi kör, ja men ta dragracingen. Du kommer in med en standard Cobra 1 Mustang och kör de långsammaste klasserna. Du har en SFI 1 overall 3 sekunders vid brand liksom. Och sen har du i andra spektrat har du ett top-fuel team som kör 500 km i timmen och som gör det dessutom på typ 4 sekunder.
Och inte direkt tanka, svänger huvudmacken och tanka.
Nej, som kör nitrometan dessutom. Och då finns det SFI 20 overaller, så de har ju liksom ett annat tänk kan man säga, att där styr man mer produkten utifrån vad så att säga kunden behöver. Så det finns lite olika tänk däremellan.
Mm.
Så det är väl därför det är bra att kunna plocka godbitarna ur bägge. Men man kan säga att FIA är ju internationella förbundet. Lika mycket som man vill driva ett förbund driver man ju politik, så det finns ju alltid politik involverat där också, vilket kan ge vissa begränsningar. Och sen så har vi åt andra sidan har vi SFI då, som är, kan man säga, apolitiskt, som är bara liksom en stiftelse där du är medlem, du väljer vilka standarder du använder, du signar inte upp att använda allting, utan jag plockar de grejerna jag vill ha i den här standarden.
Mm.
Man märker även, jag har ju suttit i några möten med vissa arrangörer som är medlem i SFI, och de är ju väldigt, det är ju väldigt mycket det här försäkring och den biten, för det är amerikanskt, så är det ju liksom.
Mm.
Så en stor del av deras budget läggs ju undan för att täcka stämningar, så är det ju. SFI har en jättefrän funktion som inte många vet om, och det är att när du signar upp för att sätta en SFI-tagg på ditt plagg, då kan de när som helst gå in till vilken butik som helst och köpa din overall eller ditt släcksystem eller ditt chassi eller vad som helst. Och så kan de åka till sitt labb. De har ett jättestort labb i San Diego. Och så gör de tester på det.
Mm.
Och då är det du som tillverkare tvungen att betala när de skickar fakturan till dig. Liksom. Och det är för att de ska kunna granska det vart som helst, när som helst. Därför har vi väldigt lite fusk kring SFI-taggar.
Mm.
Däremot har vi ett väldigt utbrett fusk internationellt kring FIA-taggar. Kan man ju säga.
Mm.
Så att SFI har gjort vissa saker rätt. Jag har ju haft möjligheten att dels faktiskt träffa de som är ansvariga för SFI. Och då fick jag inbjudan. Så jag har ju varit med och suttit med på SFI med kommittémöten. Både för chassimöten och även för nackskydd var jag också med på. Och det är faktiskt rätt så lärorikt att se hur öppen process de har. Mm. Sen har de en annan sak som är rätt så frän. Att varje år på PRI nu då har de sin organizers breakfast. Jag brukar försöka hinna gå, men det brukar krocka med ett annat event vi har, men då blir man bjuden på frukost. Man måste vara där snabbt, för blir man bjuden på frukost kommer alla.
Mm.
Men där inne, där kan du komma oavsett om du är NHRA eller IndyCar eller NASCAR eller Oklahoma Monster Truck Association. Alla har rätt att komma dit om du är medlem i SFI.
Cool.
Och alla har rätt att ställa frågor. Och de drar igenom lite statistik och så där, så de har väldigt öppen process. Det kan jag säga, det har inte FIA.
Nej, det har vi förstått.
Där är det ju väldigt till.
Det är som att svänga att han går fartyg lite.
Ja, på torra land.
Okay,
jag vill säga. Nej, men lite så är det. Det är mer politik. Så att FIA har vi ju fördelen med vissa saker. SFI har vi fördelen med vissa saker.
Men ska vi se det där som en liten skillnad mellan europeiskt och amerikanskt lite grann? Då? Att i Europa följer vi väldigt mycket FIA.
Ja.
Och där är det ett system du ordnar in det i, och är vi med i SPF så har vi väl i princip sagt att vi måste följa det FIA säger i stort sett.
Ja, där försöker vi få lite luckring, men,
ja, men det är mycket det, så. Ja, ja, men det är mycket så. Att vi rättar in oss i ett system och vi vet liksom att kör vi enligt FIA så vet vi vad som gäller. Där borta, där kan du välja godbitarna ur SFI.
Mm.
Men där är det då istället, kan man nästan säga, försäkringsbolaget som är högsta nivån som ska försöka godkänna någon slags helhetsbild kring det där.
Eller? Man kan ju säga att du har ju någonting som heter ACUS. Det är American eller Associated Car Clubs of the United States. Det är ju ungefär som USAs SPF.
Mm.
Det som är främst med dem är att de är ju inte lika, man ska säga, drivande som SPF är i att vara en aktör. Utan de mer samlar aktörerna, och sen när du behöver ha din FIA-status för att kunna tävla eller så, då tar du ju den via ACUS. Men ta som NASCAR, IndyCar, Formula Drift, NHRA, de har ju sina egna reglementen, de har ju sina egna regelböcker, de har ju sina egna organisationer, de sätter ju allting själv.
Mm.
För att till skillnad som vi, om vi kör under SPF säger vi nu till exempel, då är det ju via SPF vi får våran försäkring. För att köra en tävling behöver man ju en du behöver ju polistillstånd och du behöver en försäkring. Det finns ju lagen om motortävlingsförsäkring, och så finns det ju att du måste ha ett polistillstånd. Har du de två, då kan du köra en tävling. Sen väljer man att köra under SPF, ja då har du ju en försäkring via dem.
Mm.
Väljer du att köra under SMA, ja, men då har du ju en försäkring via dem. Väljer du att köra under Nitro, så har du en försäkring via dem.
Mm.
Så att vi börjar ju få ett liknande klimat här. I USA, där är det ju så att där går ju varje organisation själv in och är sin egen aktör helt och hållet.
Mm.
Sen att man är medlem i ACUS, det är ju mer bara liksom formalia och att man får ta del av ett visst FIA-system också om man behöver det.
Mm.
Många är ju inte där. Så vi börjar ju få kanske liknande det klimatet här som vi har där. Jag ser fördelar med det klimatet för att vi kan styra. Alltså det är ju som NASCAR och IndyCar säger. De äger sina egna produkter. Och de vill ju inte att det sitter någon ovanför och beslutar. För att, alltså det är ju sådana enormt stora pengar i deras system.
Mm.
Så sen kan vi ju kasta in Snell har vi ju där också som en liten bonus då. Och Snell, de standardiserar ju bara hjälmar. Snell är ju ingen frän förkortning utan Snell är alltså en stiftelse som instiftades när det var en kille som heter Robert Snell dog i en olycka och hans föräldrar puttade in pengar. Och uppenbarligen dog han väl i en olycka, kan vi tänka att en hjälm kanske hade kunnat fyllt en funktion. Då.
Mm.
Och de standardiserar ju bara hjälmar. Det är det enda de gör. Och då har du ju Snell SA 25, 2010, 2015 och det är årtal då. Och då innebär det ju liksom att alla tillverkare som standardiserar Snellhjälmar, de skickar visst många hjälmar till dem. Och så har de ett jättestort lager där de sätter in, jag tror de nämnde att det var 2 hjälmar av varje modell. Och sen tar de ut de här lite då och kollar på de här hjälmarna. Och de här hjälmarna ligger ju i optimal miljö inne på ett lager.
Mm.
Och får de indikationer på att det börjar bli sprickbildning på en viss modell eller en viss standard, eller att de tar, och då tar de ut sina hjälmar och kollar, har vi fått på några på de här, som är här i lagret? Börjar de se att det händer grejer med SA 2005-standarden, och då kanske de tar ett beslut att okej, men nu fasar vi ut det med den här tiden. Mm. Eller nu fasar vi ut de här modellerna, så att de har ett väldigt liksom övervakande system. Mm. Men de testar ju, man säger, de är ju den amerikanska motsvarigheten till FIA då, på standarder på hjälmar. Och där är ju fördelen för Snälla är ju mycket billigare oftast i modell än vad FIA-hjälmarna.
Mm.
FIAs nya Advanced Helmet, den kostar väl någonstans 55-60 tusen, tror jag, i runda svängar.
Men, nu när vi ändå är inne och snackar lite hjälmar, jag brukar kasta mig i hjälmdebatter överallt, för jag som ni kanske har redan förstått, slag i huvudet många gånger. Men jag resonerar ju så att man köper så dyr hjälm du någonsin kan spendera pengar på. Du nästan pantsätter ditt hus för att köpa en så bra och så dyr och bekväm och så lätt hjälm som du har råd att köra. Sen dyker det upp väldigt många, jag var inne i någon liten Facebook-diskussion, det var någon som tyckte det, men jag har en hjälm som är ratad för att köra road racing motorcykel. Men jag får inte sitta och köra track day eller frikörning drifting eller någonting sånt där i den. Varför? Han hade svårt att fatta att hans 10 000 kronors motorcykelhjälm, det fick inte han köra folkrace ens en gång.
Ja, nej, men alltså hjälmar är gjord för olika saker. Alltså så är det ju. En hjälm som du kör motorcykel, den är ju gjord för att du ska flyga av motorcykeln, för så händer det ju oftast. Och sen ska den tåra ett slag i backen och sen ska den tåra skrapningen och det när du liksom glider på backen. En motorsportshjälm, en bilsportshjälm, den är gjord för att tåla att du sitter inne i en bil och du har en B-stolpe alldeles bredvid dig. Du har rör, du har allting sånt och att du ska kunna slå i där relativt. Så att den är ju gjord för en helt annan sak. Och det upptäcker jag många gånger att folk säger det. Men jag har ju en jättebra MC-hjälm här. Ja, men dels har du den aspekten. Sen är det där att din MC-hjälm har ju inte en brandtålig klädsel inuti. Utan din MC-hjälm, den är ju alltså gjord, den blir som en fackla. Sen pratar man om det här med ECE-2205 och så vidare. ECE-2205 är egentligen en formstandard för hjälm, hur innandummet ska formas efter huvudet. Man gjorde om att det skulle se bättre ut. Men man ska tänka på det att har man inte ens, som det står, att det är FR, att det är alltså fire retardant klädsel, men då brinner den som en fackla. Då är den rätt så dum att ha.
Ja, då har du ju i stort sett en frigolit och skumgummistoppning i inslagen i någon sån här nylon.
Ja, men så är det. Och sen tittar vi vidare till nästa steg. Ska man köpa en hjälm? Ja, men köper du en hjälm idag så är den klassad så att du kan sätta på ett nackskydd. Annars kommer du ju behöva köpa en hjälm, en till hjälm, när du väl ska köpa ett nackskydd till exempel. Så att, men Snell kontra FIA är ju mycket billigare. Jag skulle säga att köper du en Schubert-hjälm från FIA så kanske du betalar 25-30 papp. Och du kan köpa en Snellhjälm från en bra tillverkare för med samma funktioner för kanske 7, 8, 9000.
Men får man köra med båda två hjälmarna modellerna i Sverige, alltså tävla i drifting i en Snellhjälm och en
Ja, ja, du får köra racing och du får köra rally och allting med Snellhjälmar, så det är inget problem. Det finns i SPFs regelbok, i generella regelboken har vi öppet för Snell. Det vi gick in och gjorde i regelboken, kan man säga, att jag gick in och skrev om och rensade. Vi hade ju British standard och massa gamla standarder och jag tror i vissa av reglementen har varit tillåtet att åka med ett snäll M88. Det innebär alltså att en motorcykelhjälm klassad 88.
Mm.
Så sånt plockade vi ju bort lite.
Det har hänt en del sedan dess.
Mm. Ja, tekniken har ju kommit framåt. Sen har vi ju de här peltorhjälmarna som många pratar om. Och det finns ju bara svarta och vita med bilsporthjälmen som man kallar dem. Det var ju ett koncept att man tog fram en väldigt lätt hjälm innan vi började åka med nackskydd. Och det var ju liksom ett svenskt tänk. Och det var väl bra på sin tid.
För att undvika nackskador.
Ja, det var väl liksom ett led i det. Men det var lite dålig plast och de började spricka. Så de har ju fasats ut och de funkade ju inte med nackskydd och så vidare. Och nu när nackskydden har kommit så kan man ju säga att det är nackskyddet som håller fast huvudet vid kroppen vid en krasch.
Mm.
Så då är vi ju inte lika beroende av alltid av vikten på hjälmen. Sen är det såklart att vi inte ska ha en hjälm som väger jättemycket.
Nej.
Men vikten är inte lika beroende idag.
Ja, det är väl mer en bekvämlighetsgrej. Det är skönt att ha en så lätt hjälm som möjligt på huvudet så den inte
ja,
liksom
har sen, någon tung klump. Sen är det ju lite så här om vi tittar. Liksom, ditt huvud väger kanske 5,5-6 kilo. Om du är en normal stor man. Och om det då skiljer 200 gram på hjälmen så kommer det att varken göra av eller till om du inte har ett nackskydd som håller nacken. Alltså det är så lite viktskillnad i storlekarna på hjälmarna eller i modellerna så att det är nog snarare att ha inte så stort huvud eller stor hjärna då i så fall att kunna påverka det. Hjärnstorleken kan ju variera, så är det ju liksom.
Det vad är föredrag? Det finns ju mycket olika material de gör själva ytterskalen i hjälmarna på.
Alltså är de klassade så ska de ju tåla samma. Sen är det ju klart att allt är förändrat med korfiber.
Men det är liksom ingen större skillnad om du köper en 5000 kronors, vad heter de då, RRS eller något. Ja, jag törs inte nämna något. Eller om du köper någon Simson-hjälm med korfiber.
Alltså de är ju testade för samma. De ska, alltså, så är det ju med alla standarder. Standarden är ju, det är ju ett minimum. Det ska du ju klara. Sen är det ju såklart att du köper en dyrare pryl så mest troligen så kommer den ha en högre komfort och den kommer ha en bättre hållbarhet, liksom att den kommer att tåla lite extra, så är det. Den kanske tål lite mer brand, den kanske tål lite mer mekanisk nötning och den kanske håller längre som hjälm. Ska du få tag i reservdelar till hjälmen så kanske det är enklare att få tag i reservdelar än att köpa ett okänt märke eller ett mindre märke eller så vidare. Men standarden, oavsett om jag köper en overall eller en hjälm eller vad jag köper, standarden avger ju så att säga, det är ju standarden.
Mm.
Så behöver man inte känna, utan priset handlar ju om komfort oftast.
Så du är liksom safe om du köper den billigaste likadan som om du slänger ut 25. Alltså du är lika skyddad så att säga. Du kanske inte mot brand och sådana.
Nej, om vi säger så här, du kanske inte är lika skyddad, men du är skyddad upp till standarden.
Mm.
Sen så kan man ju alltid lägga på jättemycket. Det är ju såklart att en dyrare hjälm kanske har bättre funktioner ur många hänseenden. Det kan ju vara så att du har bättre kylning i en dyrare hjälm som gör det säkrare som förare. Det finns ju den aspekten också.
Framförallt en bekvämlighetsfaktor.
Ja, men så är det. Och det beror inte på hur mycket man ska åka. Kör man dragracing, då kanske det inte är ett så stort problem att ta på sig en lite för tung hjälm eller lite för otymplig direkt, för du sitter i din bil några sekunder. Ska du köra Dakar, då kanske de där grammen extra blir väldigt mycket.
Mm.
Om du utgår ifrån att ditt huvud slår fram och tillbaka och så räknar du med många kilo du har belastat nacken med om du kör till exempel Dakar race kontra om du kör en dragracingrepa. Det är ju sådana aspekter. Det liksom.
Mm.
Finns en helt underbar bok som jag antar att det är bara jag som har läst, som Michael Henderson, en gammal läkare och ingenjör, skrev om motorsportsäkerhet. Han skrev den på slutet på 60-talet. Jag har till och med fått äran att träffa den här. Det var faktiskt rätt så ballt. Han skrev att när under ansträngning blinkar du var femte sekund. Och det tar ungefär en sekund att blinka. Så föreställer att en femtedel av hela racet blundar du. Så under en timmes race blundar du i 12 minuter.
Mm. Ja!
Alltså det är ju bara ett sätt att se på liksom, alltså de små faktorerna som ändå påverkar. Så att de här små faktorerna kan ju definitivt påverka. Tittar vi för drifting, i och med att nu jag ändå är i driftpodden, så har du ett friskluftssystem så kanske du kan prestera bättre för att du håller huvudet svart, du har bättre fokus, du ser bättre, du kanske har en säkerhet vid evakuering på ett annat sätt. Liksom, det finns ju sådana fördelar vi kan titta på. Hjälmen är ju bara en del i ett system så att säga.
Mm. Mm. Hjälmen är ju ett sånt där ämne som är väldigt kärt att debattera. Har ju varit under ett antal år. Jag för min del, jag tycker att den här distinktionen som är gjord att kör du frikörning kan du klara det med lite enklare variant. Börjar du tävla får du köpa en godkänd hjälm. Jag tycker att den är ganska tydlig.
Ja, men det är ju en del i den här som vi pratade om i förra podden. Den här trappan att ta sig någonstans. Vi kommer säkert till en nivå där vi kan skruva upp de här grejerna. Men liksom alla vandringar börjar med ett steg.
Mm.
Och det är väl där vi ser. Däremot är det ju återigen, vill jag ju poängtera, det är ju ett minimikrav.
Mm.
Alltså om jag nu kör väldigt snabbt i min tävlingsdriftingbil och har en som sitter bredvid mig, den åker lika snabbt som jag kör. Kan faktiskt, det är en hemrisk, jag kan berätta det är sant.
Mm.
Och då kan det ju vara bra att man har samma skyddsfaktor på den som jag har.
Mm.
Så att det tycker jag definitivt man ska tänka på. Att...
Där hade vi ju en upplevelse som var med i ett av våra tidigare avsnitt när Kevin Brunberg berättade om hans avkörning på Mantorp. Mm. Vad glad han var att han hade investerat i samma säkerhetsutrustning till sin sambo som faktiskt satt bredvid då. Och att det hade inte varit roligt annars. För det var en rättskaplig smäll.
Ja, nej men så är det.
Så att... Det kan vi väl sprida ut att låt dem inte ärva de gamla grejerna så att säga och sådär utan se till att ha bra grejer.
Nej men så är det och det blir ju lätt när man skjutsar att kanske inte bältesvinklar passa eller att hjälmen är lite för stor eller sådana här saker. Liksom, tar lite tid att justera om så att saker verkligen passar och är det så att man har en stor som är stor och man har bältesvinklar som är gjord för en stor person. Man kanske inte ska skjutsa en liten person. Då kanske man hellre ska be den att få åka med någon som har lite mindre stor. Då.
Mm.
Så det handlar ju liksom någonstans om sunt förnuft i det hela. Utsätt inte den andra för någonting du inte skulle utsätta dig själv för.
Nej, precis. Vi har ju uppehållit oss ganska mycket kring säkerheten i bilen och på föraren. Hittills i våra diskussioner här. Men man kan ju ta det här i ett mycket större perspektiv för det är ju ändå trots allt en hel del som förarna inte kan påverka överhuvudtaget. Och det är ju dels lite grann hur vi hanterar säkerhet i reglementen och regelverk och hur det hanteras på banorna. Om vi börjar lite grann med regelverken. Om vi börjar med, tycker du att säkerheten får den plats den förtjänar i den bemärkelsen?
I reglementerna? Mm. Ja, det är jag som har skrivit reglerna. Så att...
Nej, men, nu kan vi höja blicken lite grann utanför driftingen och säga, om vi säger SPF i stort.
Nej, det kan jag väl säga att det här är väl en sak jag har faktiskt varit kritisk om och det kan jag nog öppet säga också. Det har jag ju pratat med vår nya förbundsordförande och det var en sak han uppmärksammade också så att det måste vi titta på.
Mm.
I dagsläget har vi ett räddningsreglemente i två sportgrenar. Det är drifting och i dragracing. Vi har inga regler för räddning i de andra sportgrenarna överhuvudtaget.
Men så typ racing har inget? Men va?
Nej, jag hade lagt ett förslag men det drog jag tillbaka för det låg i långbänk i 7 år sen gav jag
upp. Du skämtar alltså?
Nej. Sjukvårdsreglementet har vi i dagsläget i två sportgrenar och det är dragracing och i racing. Det finns väl vissa saker som skulle behöva ses över i vissa av de här reglementerna, definitivt. Men så ser det ut idag. Vi har ingen beskrivning hur vi ska bedriva räddning eller sjukvård i rally, rallycross, racing och så vidare. Folkrace.
Jag som liksom vuxit upp i den världen har ju nästan så här, men va?
Ja.
Nej, men så men, 50 år senare så bara, fortfarande?
Ja, nej, föregången här är väl egentligen dragracingen som hade en dödsolycka 86 var det väl, Lee Anders körde ihjäl sig och efter det så högg de tag i det. Så då tog de fram ett räddningstjänstreglemente och det var första räddningsreglementet som kom, så de har ju varit liksom en föregångare i den. Sen finns det väl saker i det som skulle behövas ses över, kan vi väl helt enkelt säga, men det är i alla fall ett första dokument som kom. Sen så kom sjukvårdsreglementet för racing, kom väl på början på 2010-talet. Kom det. Och sen så kom dragracingen för något år sedan. Det var jag med och skrev bland annat. Och sen så från Svemos sida då. Det är samma reglement i dragracingen för Svemo och SPF.
Alltså för motorcyklar och bilar.
Ja. Och sen kom vi nu då med räddningsreglementet för för drifting då. Mm.
Vi ska väl påpeka det att det finns ju fler saker som reglerar det. Så att det är ju inte helt fritt hur som helst. Vi har ju FAPPEN, den berömda polisens författningssamling som reglerar vissa grejer och sådär. Så att det är ju inte fritt på...
Men vad sitter det i att de andra inte har tagit upp
alltså så här,
in i matchen?
Ja, men så här är det. Har ni lite att göra på en fredagkväll? Ta datorn och så söker ni efter ett dokument som heter FAP, alltså FAP 512-1. Det är motorsport på bana och så 512-2. Motorsport utanför bana, det är typ enduro och rally och sånt.
Du kommer inte tro det, men jag har läst dem.
Jo, det är bra. Vi tror det faktiskt. Ja.
Det är bra. Så jag kan rekommendera lyssnare att göra det. Det blir en jättetrevlig fredag. Ni kommer att somna tidigt. Nej, men där definieras ju lite det här hur banan ska se ut. Räcken, vallar... Det definieras tillståndsmässigt vad man måste ha, radiosystem måste finnas och så vidare. Tittar man på räddning, då står det att det ska finnas en adekvat räddning. Det är vad som
står. Men ingen specifikation på vad det är.
Däremot tittar vi på sjukvårdssidan, där står det att du
15
ska ha...
minuter ambulans. Va?
Ja, man stödjer sig på någonting som kallas för närhetsprincipen. Den är lite luddig, för idag pratar vi teknisk grad på ambulanserna, så egentligen teoretiskt sett stödjer du på den. Då ska du också sitta i direktkommunikation med SOS och fråga när de har skickat ut ambulanserna. Är de längre bort än 15 minuter får du bryta en stund. Så den är lite svår att stödjas på. Jag vet att vissa vill göra det, men den är lite luddig. Men där finns det krav på att du ska ha sköterska och läkare och det ska finnas ett fordon med bårdtransportmöjligheter bland annat. Men det finns ingenting beskrivet om räddningen. Och det har väl att göra lite med att man på något sätt har lutat sig och sagt att det här får SPF reda upp och vi litar på er. Sen att det kanske inte har kommit så mycket dokument därifrån. Och det här är ju en sak jag har ifrågasatt, att om vi nu slås för bröstet och säger att vi är säkra, då kanske vi i alla fall ska ha grundläggande regler för sportgrenarna. Mm.
Men i den så har jag för mig att det fanns en hänvisning också att ett samråd skulle ske med den lokala räddningstjänsten så att man kan få en återkoppling.
Och, det vet ju jag utifrån dels att jag jobbar inom räddningstjänsten och gör ju väldigt många tävlingar, att det fungerar ju oftast inte så, utan du söker ditt polistillstånd hos polisen. Mm. Polisen kommer att skicka det här för påseende till räddningstjänsten i de flesta fall. Mm. Och sen så kommer du att få ditt tillstånd. Men egentligen finns det ingenting som räddningstjänsten påpekar i det eller tittar på, för man har ju oftast inte kompetens att bedöma det här. Mm. Så att man tittar ju inte den aspekterna. Jag har ju mina inspektörer som kommer ibland springande och frågar, är det här rimligt? Det är ju inte alla tillstånd de kommer att fråga mig om. Utan, så man kan väl säga att det finns potential från, och det här gäller ju alltså vad som finns i reglementet. Sen vad som händer ute på banan är en annan sak. Mm. Där bedrivs det ju verksamhet, men den verksamheten är ju inte reglerad. Det finns liksom inte ett facit, det har inte funnits ett facit hur man ska göra. Och det är väl det som var syftet med räddningsreglementet, är att du som arrangör ska veta vad du kommer till. Och att du som arrangör eller som deltagare ska veta vad du kommer till, men du som arrangör, du ska också veta vad det förväntas av dig. Mm. För det är ju lite också så att om inte jag vet vad som förväntas, kan jag förvänta mig mycket mer än vad som är rimligt. Men på samma sätt kan jag som arrangör kanske inte förvänta mig att jag behöver fixa någonting, men egentligen så skulle jag behöva fixa mer än vad jag tror.
Precis, och kanske över satsa på vissa delar och satsa för lite på andra delar.
Ja, men så är det. Sen finns det även interna, kan det bli intern diskussion, till exempel i de som driver räddningen i klubben kanske vill ha mer grejer, och styrelsen som sitter med plånboken säger, ja, fast det behöver ni inte ha. Och kan man då enas kring ett dokument där det faktiskt står att så här ska det vara, då slipper man dividera om de grejerna.
Så till alla andra grenar, bara skärp er.
det funkar ju på något sätt, men det finns ju alltid förbättringspotential. Så är det ju liksom.
Mm. Nu finns det ju ett par som man kan utgå ifrån, så att säga. Ha som en bas och liksom starta ifrån och sen finlera den specifikt för din tävlingsgren.
Kanske, men så är det. Det var lite de förslagen vi haft liggande på bordet, men man ger upp efter 7-8 år. Då känner man att det kanske inte, det lyfter inte riktigt.
Nej. För tittar man på räddningsreglementet för drifting, så är det ju som sådant om du ursäktar uttrycket, ett ganska simpelt dokument.
Mm.
Du har fyra olika nivåer beroende på hur många bilar du har på banan på en frikörning i de tre första. Den fjärde gäller mästerskapstävlingar och så är det spesat. Vad ska finnas för någonting där, lite pulversläckare eller skumsläckare och lite sådana där grejer? Vad ska finnas i en räddningsbil och vilken personal ska det finnas? Och så då har ni definierat lite olika nivåer på den personalen.
Det här är ju lite svårt, för då kommer alltid någon att säga, om jag har skrivit sådär många, om det är en bil till då, vad är det så mycket farligare då? Eller en bil mindre? Men någonstans måste man ju sätta en gräns.
Mm.
Och det är ju där någonstans vi måste göra liksom. Och
det står ju på banan samtidigt, så släpp inte ut den där elfte bilen då.
Nej, men det är ju det här. Alltså det var en vis man som sa till mig en gång att det finns ingen allemansrätt att köra racing. Och så är det ju lite att vill jag köra det fränaste eventet, heter jag Max Lundgren och vill köra gatubil, då får jag vara beredd på att jag kommer att behöva en större organisation än om jag nu heter Göran Svensson och vill köra en mindre träningsdag uppe i Sundsvall.
Mm.
Alltså det beror ju på hur många man vill ha. Och som sagt, det gäller ju hur många bilar som är ute på banan. Du kan ha jättemånga i depån.
Mm.
Och det står ju dessutom ingenting om att du får köra, du kanske kan köra två slingor. Mm. Ja, men då har du bara åtta bilar ute på varje slinga liksom, ja, men då är det ju inget problem.
Nej.
Alltså, så det finns ju sätt att se på det där. Så att, men sen handlar det ju om det där att det ska finnas en enkelhet. Du som klubb ska enkelt kunna göra ordning en räddningsbil. Ja, men någon är hantverkare, någon är snickare, rörmokare, svetsare, mekaniker eller vad som helst, montör. Kan du låna den bil, kasta in två, tre släckare och sen har du ett brandställ du kan låna eller så. Ja, men då har du den räddningsgubbe du behöver för att köra de där lägre nivåerna. Sen när vi börjar kliva in mästerskapsnivå, för då säger folk så, men brinner en bil värre om du kör ett SM? Nej, men vi har ju en kamera på oss till exempel. Vi har ju en högre medial täckning. Vi har sociala medier och så vidare, och då har vi valt att ta nivån att vi ska dels få till det, sen att få till ett bättre flyt i tävlingarna också.
Sen kanske det satsas mer under de grejerna än under en frikörning, så att oddsen på att om någonting går åt skogen så går åt skogen på lite högre nivå så att säga.
Ja, men så är det. Sen är egentligen, tittar vi på reglementet, de enda som uppfyller den här högsta nivån i frikörningen, det är ju gatubil.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och då vet vi, då måste vi ändå ha en jättestor organisation. Vi har en mycket större organisation än vad det där kravet är för att klara av det. Så vi har ju, ja, men på ett gatubil, när vi har kanske 45 bilar snurrande ute på banan samtidigt ibland. Hoppas jag ser rätt siffra så jag inte går över banlicensen. Men jag tror det ligger där någonstans. Mm. Då har vi liksom, ja, men vi har ju 3-4 räddningsbilar ute på banan plus alla gatubilbärgarna. För att bärga undan och ta små saker.
Mm.
Och då är ju två av de bilarna i våra bilar som är fullutrustad med släckutrustning och klipp och folk som är räddningstjänstutbildade och högsta licenser och så vidare. Så att vi passerar ju det med råge.
Mm. För att behovet är så pass stort.
Ja, alltså det har ju vi fått dimensionera. Liksom. Mm. Ja, men det är ju bara att erkänna gatubil. Liksom. Jag är ju ansvarig för säkerheten för hela gatubil. Jag kan säga, det är ett arbete, kan man säga.
Jo, men det är hajkäpparall på bana, det är ju så.
Jo, men så är det. Och det kan hända allt och det kan hända ingenting. Mm. Så att det är väl det som är en dimensionering. Så ibland kan jag bli lite irriterad när någon kommer och säger, ja, men titta här då, varför ska det vara så här mycket om jag kör det här? Ja, men det kan du ju inte ens köra på de flesta banor. Kan du inte ens släppa ut den där mängden bilar. Då skulle du ha en jämn kö. Då skulle det se ut ungefär som 1000 fotingar runt hela banan. Liksom.
Mm. Alnebron liksom på.
Ja, men lite så är det. Så att, nej, men så det är väl det som är meningen. Det ska vara enkelt att tyda, det ska vara enkelt att följa. Det ska inte i de första stegen kräva så mycket. Sen är det ju viktigt, för det tänker man ofta inte på. Men ibland har jag arrangörer som ringer till mig. Och säger, vi är ett gäng killar som ska köra. Vi är jätteintresserade av det här. Men vi har ingen aning om hur vi kör.
Mm.
Till exempel, vi har några sådana i dragracingen till exempel. Vad är rimligt att ha? Ja, men det är ju rätt så trevligt om de kan ta ett dokument.
Mm.
De kan gå in på SPF när de ändå ska arrangera. Och så går de in och så ser de där att jaha, vi behöver vara här.
Mm.
Vi behöver ha en räddningsbil. Har vi en räddningsbil, Kenta? Nej, det har vi ju inte. Nej, då måste vi fixa en sån.
Mm.
Och så kan man lösa, för man ser exakt vad man behöver. För det stöter ju också på ibland att vi kommer till arrangörer som har betalat multum för en ambulans som är knappt, eller ambulans kan jag inte säga att det är, för det är ingen ambulans, för de har inte den utrustningen.
Mm.
Men en bil som definitivt inte uppfyller det där, och folk som inte har erfarenhet och arbetar prehospitalt, men du betalar multum för den.
Mm.
Och så kan man egentligen bara ge dem ett tips, ring det här telefonnumret, så har de halverat kostnaderna och dubbla kompetensen. Så det finns ju sätt att, genom att ha reglementen och krav, så kan vi också få en tydlighet och då slipper vi de här tjafsen.
Mm. Ja, och jag har läst räddningsreglementet som sagt, och jag tycker det var ett dokument som till och med jag kunde förstå. Så att, jag menar, det som inte är insatt i det. Så att det tycker jag att alla borde göra faktiskt.
Ja, det kanske är värt att
titta. Ja, men jag tycker det.
Ja.
Som förare, kommer du till en frikörning med 20 bilar på banan, och så vet du på ett ungefär vad du ska förvänta dig. Om det är så att man har valt att köra under SPF.
Det tycker jag är ju väldigt viktigt att man ska trycka på. För att vi har ju, det dyker upp mer och mer egentligen, kan man säga, i alla sportgrenar. Att man kör, att man kanske lånar en bana, eller man lånar en stor plan eller och kör. Och någon får hyra eller låna den, och sen så taggar man på. Och det finns egentligen ingen organisatör, det finns ingen arrangör. Men då får man också tänka på det, att vi har ju liksom ingen... Det finns ju ingen försäkring som täcker om du blir skadad.
Mm.
Det är svårt att få ut pengar via sin vanliga försäkring. För det står klart och tydligt om man tittar i villkoren i vanliga försäkringar att den inte gäller för extremsport och den gäller inte för si och så. Det är därför vi har de här försäkringarna, så att de ska gå in och täcka. Sen har du ju även skada på tredje man.
Mm.
Om det skulle hända någonting med någon som är där och tittar eller någonting. Alltså, det kan bli rätt så bökigt, och det är inte så jättekrångligt och få till de där tillstånden. Alltså kunna köra. Och det är inte så stora pengar att kunna göra det. Och jag tror att man kan nog vara villig, om man är några, att dela på den kostnaden.
Mm.
Sen, nu sitter jag väl lite på dubbla stora. För jag säger det, att det finns ju flera olika lösningar man kan titta på. Man behöver inte alltid bara titta på SPF. Eller du kan ju även titta på andra lösningar om det är så.
Mm.
Men hitta den lösningen som passar en bäst. Men hitta en lösning där man är försäkrad och där man vet att man gör det på korrekt sätt. Det är oftast inget problem. Men det är jäkligt mycket najsare att få ersättning när man har skadat sig eller när någon annan har skadat sig.
Mm. Så är det absolut. Då har vi varit inne lite grann på det här, om jag vill ha en bana, eller om jag har en bana, eller om jag vill arrangera ett litet event. Och då är det ju egentligen inte någon skillnad om man är 10 kompisar eller om det är någon annan. Liksom. Så ska man vara noga med de där bitarna. Om man vill lära sig lite mer om det här då, hur kan man göra då?
Ja, jag tänkte säga, börjar man läsa reglementet, så har vi. Nej, men det är väl det första steget. Börja kolla liksom vad som är. Sen är man runt en klubb som har aktivitet, men ta kontakt med den klubben. Man kan ju även lära sig saker utanför sin sportgren. Alltså, för min del, jag lär mig ju minst lika mycket när vi är och jobbar på racing eller drag racing eller time attack, för den delen liksom. Så att haka med och titta vad som finns. Det finns, alltså vissa klubbar driver ju egen verksamhet, till exempel har ju Sundsvall har ett eget räddningsteam till exempel, men ta till exempel som Mantorp, ja, men där är ju vi från vårat räddningsteam på plats tillsammans med vissa lokala då, och har i princip alla de större eventen. Sen 5100s event, vissa av de större hjälps vi åt, och sen har de egen regi till viss del då. Så att ta kontakt med din klubb och kolla vad som finns. Så finns det ingenting i din klubb, ja, men då får man väl höja blicken lite helt enkelt.
Mm.
Vi finns ju tillgängliga på som kontaktindivider, kontaktpersoner, och är det så att man har frågor, ja, men dra iväg ett meddelande till mig då, så kan jag väl tipsa om vilka som finns i direkt närhet och vad du vill göra ungefär.
Mm. Sen så tänker jag, om man har någon obskyr ny gren eller vad det nu kan vara, så tycker jag nog att man ska inte vara rädd för att ta kontakt med sin förening heller och fråga. För det har vi väl sett exempel på, de här inbitna dragracingföreningarna. Vissa av dem har ju hoppat på driften ganska snabbt för att man har sett att här är ju ett sätt att få in ungdomar i våran verksamhet. Och så att jag tror inte att man ska vara livrädd för det heller egentligen.
Nej, och det gäller ju verkligen att det kan vara svårt att starta en klubb. Det är mycket. Det är mycket arbete, så det kan vara enkelt att tagga med någon annan liksom, och dra fördelar av den. Mm. Så är det ju definitivt. Sen är det ju det, vi håller ju på med ibland absurda saker. Jag tror. Mm. Skönaste kommentaren jag har hört, det var när han hoppar med snöskoten så stänger du luckan till stridsvagnen. Det är liksom en sån kommentar liksom, inser att vi, alltså i driftingen, vi håller ju på med saker ibland, alltså uppvisningar och sånt som är väldigt, väldigt annorlunda, men det är ju otroligt roligt också. Så att,
och man har ju fått en del frågor ett par gånger, så du menar alltså att folk åker runt och sladdar tillsammans längs en betongmur, och det är en tävlingsgren liksom, bara, ja, har du sett konståkning, tyckte jag, ser det mer normalt ut?
Jag pratade ju med några av mina internationella vänner, och när man fick beskriva det här liksom, att ja, nej, men vi hade ju två Blackhawks, va? Och där liksom, och så någon fallskärmshoppare, och så någon RZR som gjorde backflip, och så lite krossar, och så 26 driftare, och så aha, hade ni där? Det är liksom,
gå och titta på fotboll när vi håller på med det här så länge. Ja.
Nej, men så att ibland kan jag förstå att det är svårt att få en acceptans, till exempel från de mer kanske etablerade sportgrenarna, där det finns en viss, det finns en viss tröghet i systemet, som någon tryckte dig.
Det kan vara lite torrt ibland.
Ja, men så är det. Det kan vara svårt att få en respons. Jag tror inte att det vi gör till exempel i drifting, eller det vi, alltså det passar inte på vissa ställen. Mm. Alltså de vill inte ha det, för det är för livat och det är för modernt och det är så. Men det finns de som däremot skulle haka på det direkt. Så är det nog. Så att det är nog inte fel att fråga. Nej. Får du dålig respons, ja, men det finns andra. Så är det.
Jo, men jag tycker som sagt att vi har sett SHR och Sundsvall ett exempel, SHR och Jönköping ett annat, som har
Ljusstar
likadant, ja, klivit in i det här liksom, därför att chansen dök upp.
Men så är det, och vi ser ju dragracingen inom SPF sjunker ju. Däremot ser vi ju till exempel, där ser vi ju en förändring, att den här no prep dragracingen som Street Week och så vidare, det växer ju lavinartat. Så vi ser ju även förändringar inom andra sportgrenar. Och där är det lite tacksamt, för där har vi lite mer turbosnörrar och de här dragracingfolket kommer lite närmare oss, alltså kommer närmare driftingfolket på det här sättet. Man har gemensamma sådana detaljer. Och så att, nej, men det är nog, var inte rädd för att göra saker, var inte rädd för att ta kontakt med utskottet eller med SGA-erna. Och SGA-erna är ju sportgränsansvariga då, som finns inom respektive distrikt, och använd dem, båda saker med dem.
Det är en nyckelperson.
Det är ju egentligen, kan man säga, SGA är väl egentligen, kan man säga, lite filtret för oss i utskottet att föra information neråt, men även att information ska komma uppåt. Vi säger inte att någon inte får kontakta oss, men kontakta gärna SGA också.
Ja, men en sammanhållande länk liksom för föreningarna i sitt distrikt. Och så.
Ja, men definitivt.
Och där har vi ju sett att det har ju tillkommit någon ny, bland annat i Göteborg hade de ingen tidigare, som har fått en ny nu och så vidare. Så att
där är ju ett praktiskt exempel, där har vi Kim Fälthusen som har klivit in, och han
från dragracingen
och hans pappa Kenneth har ju kört dragracing i, ja, inte 100 år, men nästintill.
Så på att, ganska hög nivå.
Ja, han har kört competition med väldigt potent bil, så att en trevlig herre, så att som jag ska ha för dragracing. Så att det är definitivt roligt att se att folk kliver mellan sportgrenarna.
Och nu när vi ändå harkar in på det, roligt att se utvecklingen på västkusten. Att det har varit en höjning av aktiviteten där borta, med ett par nya banor och nu den här SGA bland annat. Och
lite. Men så är det ju. Det har ju liksom varit lite inställningar från utskottet också, att vi vill ju få igång mer aktivitet. Men det är ju inte vi i utskottet som kan driva aktivitet. I slutändan är det ju klubbarna som arrangerar tävlingar. Det är ju inte vi i ett utskott som ska arrangera tävlingarna. Och det gäller ju att få igång där, för att det blir ju övermäktigt att ett fåtal individer ska göra. Däremot stöttar vi ju gärna och kompletterar upp och så vidare. Så. Och sen är det ju så att det dyker ju alltid upp alternativ och förslag på vart man ska köra, och någon har varit och pratat med någon klubb. Och allt blir ingenting, men ibland dyker upp någon till. Och det är vi jättenöjda över.
två banor nu där borta på västra sidan, västra delen åtminstone då, Lidköping och Borås, är ju bra många fler än de ingen som har funnits förut.
Ja, men så är det definitivt. Och vi ser ju det, att har vi en bana i ett område så kommer det ju fler aktiva i det området för att ha någonstans att köra. Så att,
vi har ju haft Mårten Stångberg och Pontus Hartman och ett gäng till där borta som har hållit till på hög nivå så att säga.
Ja.
Men det är ju för att få till bredden och sen ytterligare höja den högsta nivån också, så är det ju viktigt att få bredd.
Jo, men vi pratar lite om det här, vad kan förarna göra? Och jag tror att ska vi få förare som är bättre, dels prestandamässigt men även säkerhetsmässigt, så handlar det om sätestid. Mm. Det handlar om att få en rutin att köra. För när du får en rutin att köra, då får du en rutin att krascha.
Mm.
Så är det, för det händer saker. Mm. Då får du en rutin att evakuera bilen, då får du en rutin att kolla igenom dina säkerhetsutrustningar, se vad som funkar och inte funkar. Det är ju därför förarna liksom i USA oftast är bättre på säkerhetsgrejerna än vad vi är i Europa, för att de kraschar så ofta.
Mm.
Så de är rätt så vana. Och därför de ska få jättebra säkerhetsutrustning.
Mm.
För de vill kunna fortsätta köra.
Mm.
Så det är liksom två läger, de som har kraschat och de som ska krascha?
Ja, i USA är det mer ett läger, det är att alla har kraschat. Nej, men det händer mycket, men de kör ju så mycket, mycket mer. Alltså det finns ju ett helt annat klimat liksom.
Jo. Stora tävlingar varje helg, det är bara att åka och
ha runt. Men det såg vi ju senast nu under FD när det var NASCAR-träning runt omkring hela FD-banan.
Ja, ja, och det är NASCAR-träning på varenda liten bana hela tiden. Det är liksom med NASCAR och ARCA och alla underserier, och det är gigantiskt. Jag fick en siffra, i USA finns det alltså 80 000 registrerade dirt track-förare.
Mm.
Så går den siffran.
Mm.
Det är liksom, då förstår man hur stort det är.
Ja, hur många medlemmar i SPF som
ja, jag tror man pratar väl om ungefär 100 000 i rörelsen eller någonting sånt där.
Mm.
Här har vi förare.
Jag tänkte, hur många aktiva förare är det i SPF? Det kan inte ens vara en...
Nej, det är väl, jag tror det ligger någonstans 10-20 000 med licens eller någonting sånt där, om man slår ihop det. Mm. Så det är såklart, det händer mer saker.
Jo, så är det. Som sista punkt så ska vi gå in på det här med nackskador. Och det är ju en allvarlig form av skada. Och det är inte helt ovanliga skador tyvärr. Berätta lite grann om hur du har jobbat med det och hur du har kikat på det.
Nej, men det var ju så här att när jag började åka över till USA på de här konferenserna, då pratade vi mycket nackskador. Det var otroligt mycket nackskador. För det här var ju introduktionen av Hansen på den tiden. Och hybriden var ju på G in. Den var ju, så i USA var den ju släppt. Men det var ju lite politik bakom att den fick sin FIA-stämpling.
Mm.
Jag tror, om jag inte missminner mig helt fel, så hade man pappret klart. Men jag tror det tog 5 eller 6 år innan man fick pappret i sin hand.
Mm.
Så det var det. Ja, det fanns lite debacker där. Men i alla fall, och då pratade man väldigt mycket om nackskador då egentligen. Vi spenderade liksom hälften av konferensen och bara pratade om det här. För det är ju så i slutändan att innan vi hade nackskydden så var det ju så att vi spände fast kroppen. Det var helt okej, det hade vi lärt oss göra.
Mm.
Sen så när vi väl kraschade och när det drog iväg, då stack ju huvudet iväg. Och sen fick vi de här nackskadorna då.
Mm.
Och vi såg ju allvarliga problem med det här. Och man ser till exempel Dale Earnhardts krasch. Jag har fått möjligheten att se bilder från den utredningen, och ja, man kan väl säga att en nackskydd hade nog varit en stor fördel för den herren i det skedet. Och då insåg man ju liksom att vi måste göra saker. Och då kom ju först Hansskyddet in då, och sen kom ju hybridskyddet in då, för att egentligen hålla fast huvudet vid kroppen.
Mm.
Det har ju egentligen ingen annan funktion än att inte se till att huvudet försvinner från kroppen vid en krasch.
Ska du beskriva dem lite kort för de som inte är helt svängda med terminologi? Ja,
egentligen kan man säga Hans då står ju för Head and Neck Protection System. Och är ju egentligen som ett kårfiberok som vilar på axlarna. Och från det kårfiberoket spänner man fast det i underbältet. Och sen går det egentligen en stropp på varje sida från det här kårfiberoket upp till ett fäste i hjälmen. Som gör att när du kraschar så håller de här stropparna kvar i hjälmen vid en viss längd, så att alltså nacken inte kan sträckas ut då.
Mm.
Hybriden bygger ju på samma sätt. Enda skillnaden var att Hanset är ju konstruerat för formelbil i grund och botten. Vilket innebär att det har ju en stropp på varje sida och skyddar ju inte för sidosmällar på samma sätt, utan då måste du åka med så här speciella hanstolar då. Dels så ska det finnas en urgröpning bak i ryggen, är viktigt för en hanstol, och sen ska det finnas öron på sidan som absorberar sidosmällarna. Men det var ju svårt att åka med det i Monster Truck, Dirt Track, Buggy Racing och allt annat fränt som de gör i USA. Och då kom ju den här herren Trevor Ashline på hybridskyddet då, som är som en väst du spänner på dig istället. Lite mindre kolfiberdel du har vid axlarna. Men att där har du ju istället två remmar. En rem som på varje sida som tar smällen framåt och en smäll som tar energin åt sidan. Så den är inte vinkelberoende på samma sätt då. Dessutom är ju nackdelen med ett hansskydd är att hansskydd är ju gradberoende. Så beroende på hur jag sitter i min bil så måste jag ha olika skydd. Nu har det ju kommit ett Hans Adjust då, som man kan reglera också. Men kör jag en formelbil då ligger jag ju nästan ner. Sitter jag och kör NASCAR, så ni har ju sett liksom, de sitter ju upp nästan framme vid ratten, liksom real NASCAR style. Och du kan ju inte ha samma skydd om jag kör en formelbil på måndag och kör en stockcarbil på fredag. Då måste jag ha två olika skydd. Medan hybriden är ju inte vinkelberoende, utan den kan du ha oavsett vilken vinkel du har på bilen. Så för sådana multiförare som kör lite olika så är hybriden överlägset på det sättet.
Sen är det väl smidigare att ha en hybrid på sig. Alltså en Hans, det var ju sån här väl ganska klumpig. Den känns klumpig. Ja, inte viktmässigt, men den är ganska otymplig om man säger så.
Det är nog också en vanesak. Liksom. Är du van att använda Hanset så... Vi kan ju titta till exempel F1, så det är ju ingen som åker med hybrid.
Nej.
Alla åker ju med Hans. Alltså man lär sig åka med det. Man lär sig att hantera det. Det finns vissa fördelar. Jag vet till exempel när vi testade ut för Johan Kristoffersson och Rickard Göransson, så gnällde de väldigt mycket på att remmarna skavde. De var ju så vana att ha det här stora kolfiberåket över. Så fick de en hybrid som var lite smidigare och de hade ju inte känt det tidigare. Så vissa tycker om hybriden, vissa tycker om Hansskyddet. Vi kan väl inte se att det har blivit en radikal skillnad i, alltså att det har minskat en nackskada för att fler åker med hybrid mot Hans. Alltså man ska ju välja det skyddet som funkar, men man ska ju ha hela systemet. Men absolut, hybriden är ju smidigare skulle jag vilja säga ur evakueringssyfte. Den är smidigare ur oss i ett räddningssyfte, för du kan ha skyddet kvar medan du stabiliserar och tar ut en person och spänner fast den på en bräda och gör sådana grejer. Men Hanset måste vi ta av. Det kan du ju inte lägga ner någon med. Så hybriden är väl att föredra om man ska välja ett skydd, en smidighet. Sen finns det ju massor med olika modeller. Så är det. Sen ska man ju veta det, att det är ju Simpson äger ju både hybrid och Hans. Så att det är ju det är egentligen samma företag som äger rättigheterna till bägge skydden. Så det finns liksom ingen konkurrensfaktor där.
Men inom driftingen, jag kan inte komma på att jag någonsin har sett någon kört driftingbil med Hans.
Jo då.
Jag kan inte komma på en enda förare. Så jag tycker i stort sett alla
springer. Det tror jag, men det är, har jag sett i STC.
Jo. Vem då?
Jag kommer att tänka på Pontus Furbring. Men,
ja, jag vet det. Jag har sett dem på driftingtävlingar. Så är, ja.
Jag kan inte komma på det. Det är klart, man ser ju oftare folk som går omkring i depån med sin hybrid sittande på sig. Det är ju väldigt sällan någon knatar runt i depån.
Nej, men det gör man inte. Det gör man inte, för det är det som är skillnaden.
Det är nog det som gör att man tänker på dem.
Hybriden bär du på kroppen. Ja. Och Hanset bär du med hjälmen. Ja. Det är en stor skillnad. Det märkte vi väldigt tydligt, för att vi såg till exempel som Kristoffersson och Göransson och de här. Du ser ju inte dem stå på taket på sin bil där de har vunnit med Hanset på axlarna. Men du ser dem stå där med hybridskyddet.
Ja.
Titta i VRC eller så ser du ju intervjuerna som sker, så har de hybriden på sig. Alltså de tar ju inte av sig, för den följer med kroppen. Så det är två helt olika sätt att bära din skyddsutrustning. Och det märks ju väldigt tydligt, som du säger där, att du går inte runt med Hansskyddet. Utan Hansskyddet, det använder du som stativ för hjälmen på taket på bilen. Och det är därför du nog inte tänker på att du ser det.
Lite mer om hur du har jobbat med det här med nackskador och nackskydd. Vad har du?
Nej, men vi började väl, det var väl jag och JP började 2009 där och verkligen dra i det här. Och då insåg vi ju bland annat att förbundet var ju negativt inställt till, eller det fanns vissa inom förbundet som var negativt inställt till Hans. Så vi började ju med att plocka fram lite bra siffror och sådär. Och då började man ju implementera det. Vi såg ju liksom fördelen i den här typen av skydd. Vi har ju tyvärr liksom gemensam bekant som sitter i rullstol på grund av kanske att inte säkerhetssystemet fungerade precis som det skulle, och vi har ju sett olyckor med oturlig utgång. Så det är väl det som är drivkraften liksom, och förklara. Sen känner väl jag att förbundet tappade lite bollen här, för att jag tror ju på det här som vi pratade om i förra podden, att gör förarna kunnig så kan man någon att prata med. Men man var väldigt dålig att förklara vad fördelen med de här nackskydden var, och det spriddes mycket saker som inte alltid stämde till ut i förarkretsar. Istället tycker jag att man måste ju alltid kunna försvara, förklara eller lägga sig platt liksom. Man måste kunna ta den diskussionen om när man ska implementera en sån här utrustning. För det innebär till exempel att du kanske inte kan ha din hjälm, du måste köpa en ny hjälm för att ska ha rätt fästen. Du kanske måste ändra vinklarna i bilen för bälten och så vidare, så att det innebar ju en viss anpassning. Och jag är ju fortfarande kvar i rally att du har en högre självrisk om du blir skadad om du inte åker med ett nackskydd. Du kan välja att inte ha det. Vissa klasser. Så vi har ju ett väldigt stort motstånd kan vi säga i rally. Sen kan man ju säga att det som hände här nu då, och det är väl det som har blivit liksom det paradigmskiftet på något sätt, för att efter några år då slutar vi prata nackskada internationellt. För nu åkte nästan alla med ett nackskydd. Utan nu börjar vi prata hjärnskakning. För nu såg vi det att visst på ett sätt att du låser ju fast kroppen och energin färdas ju inåt. Så vi såg att det börjar komma mer hjärnskakning. Sen har det ju även att göra med att förr i tiden du brydde dig inte om hjärnskakningen när du bröt nacken.
Nej.
Så att vi tittade inte som en referens efter hjärnskakning.
Nej.
För hjärnskakningen var det lilla när du ändå har brutit nacken. Ja, det är ju såklart att han har ont i huvudet när du bryter nacken, grabben. Eller tjejen liksom. Så att det blev liksom... Så att, och det kan jag väl känna ibland att det förvanskas lite när vi har pratat om det. Att det handlar ju inte om att hjärnskakningen har stigit jättehögt, utan det handlar ju helt enkelt om att nu märker vi hjärnskakningen. Vi är också väldigt mycket duktigare på att diagnostisera dem. Gå och prata med, vi tar till folkrace till exempel, gå och prata med folkraceförare om de har skador, de som har kört, som kanske idag är 50 bast. De flesta har ju någon form av liksom, jag har ont i nacken, eller det där är ju bökigt, eller jag har ont där. Men sen att man kanske ofta skyller på att man går illa sig på jobbet, men det är en annan sak. Men vi ser ju att skador finns ju där.
Ja.
Och det här skyddet gör ju en stor skillnad. Så att just den diskussionen känner jag liksom att absolut, vi ser att vi för energi inåt i kroppen, och det måste bli duktigare på att hantera. Och det är ju den stora diskussionen nu, och där man har pratat om väldigt mycket de senaste åren. Det är ju att hantera hjärnskakning på samma sätt som vi hanterar en idrottsskada, att du drar sönder en menisk eller ett ledband eller vad som helst. Och det är ju så man rehabiliterar det nu, att man kommer efter en skada, och så kanske man säger så här: första veckan du får inte läsa, du ska inte anstränga ögonen, du ska inte göra, utan du ska bara ligga och vila. Efter en vecka då kanske du ska börja läsa lite, kolla lite lätt på tv, men bara lite kort. Vecka två då kanske du ska börja med lite korsord och sudoku och läsa lite mer, och så rehabiliterar vi hjärnan på samma sätt som vi rehabiliterar kroppen, att du kanske ska börja med att ta lugn promenad och sen ta lite längre promenad och sen kan du jogga och sen kan du springa och så vidare.
Inte 9-10 timmar datorarbete direkt.
Nej, men för att hjärnan funkar ju på samma sätt som kroppen, alltså resten av kroppen fungerar, och det har man blivit duktigare på. Sen så tittar man ju även på diagnostisering av det här. För de gamla läkarna, de var inte tränade för att söka efter hjärnskakning. Men idag så är det naturligt, och då har vi vissa system där man tittar på, det finns ett som heter King's Dewick-testet. Där du gör typ en baseline att i början av året så fick du göra ett liksom enklare prov med lite sån här logiska frågor. Och sen sa man att ja, men du Christer, du gjorde ju det här på 1,47 och du Robert, du gjorde det här på 1,52 och jag var ju jättetrög så jag gjorde det här på 2,10. Och sen efter man har blivit utsatt för en smäll, där använder man främst i amerikansk fotboll och så vidare. Då fick man gå in och göra det test igen. Och så tänkte man, ja men det är kanske 10% långsammare för du är ju lite trött, då har jag ansträngt det. Men om det visar sig att Robert gör testet på 2,5 minut, medan du gjorde ju testet på samma tid som tidigare, då kanske det är så att du har en påverkan på din hjärna. Och då pratar man ju dels om hjärnskakning, sen pratar man om det som kallas för MTBI, Mild Traumatic Brain Injury, som är steget innan hjärnskakning. Och det som händer är att Vi har ju samma problem idag i motorsporten som man kan säga man har haft i hockeyn och amerikansk fotboll, och det är att unga förare får lägga av för att de har ådragit sig för mycket smällar relativt tidigt. Till slut säger läkarna,
ganska små grejer var och en av dem, ja, men det, mängden av dem bygger.
Ja, men det bygger liksom. Och det är väl där liksom man måste ta tag i, som man sitter och tittar på nu. Hur kan man göra? Skulle vi kunna jobba med mjukare material i hjälmarna så att vi får absorberande i offroad racingen jobbar man med upphängda stolar som i princip är upphängda i som gummiupphängning som dämpar. Det finns Mastercraft, ett företag som jobbar med det där. Alltså, ska vi ha elastiska bälten till en viss gräns för att absorbera energi? Vart ligger vi någonstans?
Mm.
Och det är väl det som är kanske skiftet nu vi sitter och tittar på. Vart kommer liksom, hur reder vi ut det här?
Mm.
För det måste ju vara svårt, för nu har vi liksom, som du säger, spänt fast kroppen, vi har spänt fast hjälmen vid kroppen.
Mm.
Men du har ju fortfarande den här geléklumpen som får att skramla i ditt huvud. Vi kan inte liksom börja spänna fast den, utan nej, du måste försöka absorbera rörelseenergin, ja, så att den får en längre bromssträcka. Så att säga.
Men där kanske vi kan titta på banorna hur det byggs. Vi kanske ska ha mer absorberande barriärer. Vi kanske ska ha konstruktionen på bilen, kanske ska fjädra på ett visst sätt till att absorbera energi. Alltså hur kan vi göra här?
Mm.
Så att det är ju ett system alltihop det här. Liksom. Det är ju såklart att om jag kör raka vägen in liksom rakt in i en betongmur, då är det klart att det kommer göra ont.
Ja, men ja, jo, det
är... Väljer jag att sätta in, ja, vi har ju de som har gjort det i driftningen faktiskt, men tar vi liksom och sätter dit lite däcktravar eller sådana här täckprobarriärer som absorberande, men då tar vi ju bort energin.
Mm.
Men det såg man ju bara som till exempel Indycar när de gick över till, vad heter de, Safer någonting.
Safer barriers, ja.
De, ska, ja. De gjorde ju en, den bidrar ju samtidigt att olyckan ser lite mera markabel ut, för den vad ska man säga, bilen försvinner ju nästan in i en grej som absorberar.
Ja, egentligen kan man säga så här att safer-barriären då är ju egentligen, dels har du ju betongbarriären, sen så ungefär en meter utanför den så bygger man upp en ny barriär i metall. Den är ju metall.
Ja.
Och mellan den här betongbarriären och den andra barriären så sätter man ner cellplastskivor av ett hårdare material. Och det som händer vid en smäll är att cellplastskivan krascha sönder då.
Mm.
Men då absorberar ju den upp energin.
Mm.
Så det är ju en safer barrier. Så de, alltså, de funkar ju jättebra.
Ja, den har ju gjort den har ju nästan revolutionerat Indycar-säkerheten på något sätt.
Ja, men så är det. Och NASCAR också. Alltså ovalracingen överhuvudtaget. I och med att det är så hög energi så att absolut. Vi kanske ska titta vad vi ska göra. Jag vet, FIA gjorde ett jättestort projekt för några år sedan. Tittade på rallysäkerhet. Och man testar ju alla såna här dyra barriärer som finns, och det slutade med att man kom fram till att höbalar, det hade perfekt densitet, och det var ju lätt att få tag i, och man kan hyra av bonden och går åt pipan så får man ju köpa löst två balar om någon mix under. Så ibland kanske inte är de mest exotiska materialen, men vi kanske, det är det här jag vill få igång. Jag har väl drivit skjutpiska på förbundet att vi ska börja tänka mer innovativt kring hur vi gör banorna.
Mm.
Hur vi gör de här grejerna. För samtidigt är det ju väldigt viktigt att vi inte tvingar folk att köpa jättedyr techbro-barriär liksom, till sin lilla bana. Och vips så gick ju de där halvmiljonen liksom, till barriär och ingenting annat. Utan att vi kanske kan hitta bra lösningar. Det kanske ska vara så att det finns en central resurs och tillgång till visst mycket barriär och kunna hyra eller låna eller hur som helst. Man kanske ska ha det i pooler eller resurser.
Men kunskapen då? Om jag har en liten bana och vill ha lite hjälp, finns det någon resurs på förbundet att få hjälp av?
Vi har ju, alltså om vi pratar drifting rent generellt, då är det hos oss du kommer hamna som banbesiktare. Mm. Så är det, för det finns ingen central resurs inne på förbundet som har hand om de här frågorna.
Men om vi tar en annan gren då som inte har dig
Ja, du får ju vända dig till banbesiktarna, men tyvärr så skulle jag vilja säga att mycket av sån här specifik kunskap ligger idag inte hos de flesta banbesiktare. För när jag åker till exempel på ICMS, jag är ju den enda svensken.
Mm.
Alltså från det här hållet som sitter där och lyssnar. Och JP brukar kunna vara inne en sväng på morgonen. Och sen har jag han möten och grejer och jobba på med. Och...
Fast han har ju ett annat intresse i det som en, kan man säga, en aktör själv.
Men så är det. Så att,
inte att förringa hans kunskaper och hur han delar med sig av dem. Absolut inte så. Men,
nej, men, han
men,
har,
det,
men
han, det är ju ändå inte förbundet.
Nej, men alltså, från förbundet sitter ju ingen där.
Mm.
Utan det är ju jag som sitter. Jag får ju oftast bekosta mina egna resor dit också. Så det är ju inget förbund som betalar mina resor.
Nej, de har ju andra resor att betala. Så att, ja. Och där kom den. Ja, och de åker ju också till USA. Mm. Men det är en annan sak. Mm. Nej, men alltså visst är det så. Det kan ju kännas lite tråkigt att man åker och sitter och tar del av all den här kunskapen. Och jag har ju många gånger försökt, när jag har fått med mig den här kunskapen, att få dela med mig av den här kunskapen. Men det är inte alltid så lyhört.
Nej.
Så det är väl det jag kan känna.
För jag ser ju lite möjligheter. Ja. Nu pratar vi har ju precis presenterat ett nytt samarbete med Gatubil som promotor för SDC 2021. Mm. Ja, men 2020 har vi glömt, men 2021. Och där pratas det bland annat om en mediedag på Mantorp Park.
Mm.
Att ha en föreläsning om säkerhet ser jag som en möjlighet för förarna som är där och sådär, att man låter de här bitarna ta plats. Liksom, jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag var på RM-finalen på Gröndal.
Mm.
2017 var väl det. När Jim Olofsson höll ett föredrag om det här med att hålla en långsiktigt hållbar satsning på sitt driftande och så vidare för de här yngre RM-killarna då som var på väg upp lite, så att vi blir lite bättre på att dela med oss av varandras kunskaper.
Ja, men absolut, jag känner väl själv att jag har väl kanske på något sätt, ja, ska vi säga, jag har väl insett att nu har jag kanske slagits med de här väderkvarnarna i 18 år och ibland är det väldigt tungt och det är svårt att få gehör. Så är det, och kommer man från fel klubb eller fel sportgren eller man har en åsikt som inte alla andra alltid står bakom, så är det svårt att få gehör. Mm. Så att det vi håller på att göra nu till exempel är att vi är precis i uppstartningsskede av en akademi. Jag har med mig en jätteduktig läkare som brukar på Mantorp, som heter Robert Larsen. Om inte är det två akademi, och vårt syfte är att utbilda bara på den här biten egentligen, och vi kommer även att göra tester på bilar och ta fram rekommendationer och sånt, så det kommer att smyga fram, så det kan jag rekommendera att hålla ögonen öppna efter det. Så det kommer att komma lite artiklar, och vi har en målsättning att hålla någon form av säkerhetsdag under våren beroende på hur det blir med covid. Det är även väldigt svårt att driva en verksamhet just nu med en intensivvårdsläkare eller en anestesiläkare från Östergötland. Han har lite andra saker att göra ibland.
Ja,
så att, men syftet är att vi ska kunna köra en säkerhetsdag för promotorer, banägare och så vidare under våren. Och där är det inte helt otänkbart att man kan göra en sån sak med förarna också, liksom, och titta på det. För jag tror att det handlar bara om kunskap och få ta del av kunskap. Och det känner jag, där har förbundet varit dåligt att dela med sig av kunskap. Mm. Det var ju därför 2009 jag och JP drog igång föreläsningsturnén.
Mm.
För att vi insåg att det fanns en jättestor efterfråga på kunskap. Det fanns ingen som pratade om det. Förbundets sätt att utbilda då var att man sa att nu arrangerar vi en kurs i Falun. Det kostar 350 kronor att delta, och det är precis det här datumet.
Mm.
Och det kom inga folk.
Mm.
Det var väldigt få som kom. Vi vände på det. Utan vi sa så här istället, att vi ringde upp klubban, eller vi ringde upp den där lilla banan, och så sa vi, vi kommer till er.
Mm.
Får vi komma till er och prata säkerhet? Ja, det får ni göra.
Mm.
Och sen stod jag för hotell och JP stod för soppan. Och så lastade vi hans bil full med grejer, och sen åkte vi runt. Och den vintern pratade vi för 400 stycken från Malmö i söder till Luleå i norr om säkerhet. Och vi var i klubblokaler, och vi var i konferenslokaler som klubbar hade fixat, och vi var i garage, och vi var till och med på motell Rattugglan i Mariestad av alla ställen. Liksom. Nej, men vi hamnade lite överallt, och visst, det gick några kronor från oss. Mm. Så var det, men jag tyckte det var värt det. Vi kom ut och pratade säkerhet, och det är så jag tror vi måste göra. Vi måste liksom, man ska prata till bönder på bönders vis, och man ska komma ut till dem.
Men det blir ju liksom mer lättillgängligt. Det är ju lättare liksom att spendera den här tiden och bara åka bort till din lokala klubb och gå på ett intressant seminarium.
Ja, men så var det.
Än att måste släpas iväg på en utsatt dag.
Ja, och det kostade ingenting att komma. Man tog det som en trevlig kväll och snackade med polare, och så kom man dit. Liksom. Och det är så vi måste utbilda. Nu har vi ju jättebra modern teknik. Liksom.
Mm.
Så nu sitter vi här och spelar in en podd och... Jag föreläser ibland, och då gör man det med en green screen, och jag föreläser på ICMS, och då föreläser man liksom för folk från 25-30 olika länder, totalt liksom nästan 150 stycken i massa olika sportgrenar, och det kan jag göra liksom från mitt hemmakontor.
Mm.
Så vi har en helt annan teknik att nå ut med kunskap idag än vad vi har haft. Det jag kan känna är att den här tekniken skulle man behöva använda mer effektivt.
Mm.
Ja, men vi är från vår sida inom Driftzone, vi vill ju försöka och hjälpa till med det här. Och, ingen blir ju färdigutbildad genom att lyssna på våra poddar och läsa våra artiklar.
Det ska men, gudarna veta.
Nej, men det kan ju väcka ett intresse och väcka en uppmärksamhet kring frågorna.
Ja, men så är det. Och alla långa underbara vandringar börjar med ett steg. Och då måste man vara lite överallt och synas lite överallt. Och det är ju mycket där som min tid går ut på. Jag tror inte många som kanske tänker på det, men jag lägger ju, dels jobbar ju heltid på den tjänsten, men jag lägger ju nästan, slår ut det på ett år så är det ju en heltidstjänst jag håller på med motorsporten i princip. Och större delen av den är det ju ingen som vill betala för, så den får jag göra gratis. Så är det ju, men jag tycker fortfarande det är jätteviktigt att föra ut det här och nå ut till alla, till de som vill lyssna. Sen är det såklart att det alltid finns individer som inte vill lyssna, men den som vill söka kunskap ska kunna hitta kunskap. Mm. Så var det för mig när jag började. Att jag kom ju in, jag hade gjort lumpen som räddningsman och lovade hjälpa till på en tävling. Jag bodde ju granne med kassören i Östra Sundsvall då. Och det var en tävling, det var två tävlingar och sen var jag tillfrågad att vara med och hjälpa till i klubben. Och sen började jag söka kunskap och jag tänkte det finns väl här. Och jag gick in på spf.se och hittade räddningstjänstreglementet men ingen mer. Och tänkte att kan jag det hemliga dörrknacken, då finns ju det innanför där.
Mm.
Och jag lärde mig de här hemliga dörrknacken, men det fanns ingenting innanför. Till slut började jag inse att jag måste ju vill jag vara med och ha något bättre, får jag vara med och hjälpa till själv. Så jag började göra skrivelser och driva det här. Och det är så man måste engagera. Så jag vill ju att de som kommer nu och vill lära sig, de ska inte behöva göra samma resa som man själv har gjort och söka allt där.
Nej.
Men jag fick ju till och med hoppa på ett plan och åka själv över halva jorden för att hitta lite mer kunskap efter ett tag.
Mm. Och nu finns det någon som svarar när man knackar?
Ja, men det finns väl ingen som svarar när man knackar om man tittar kanske från förbundet på det. Men det finns människor, det finns vi som kan svara.
Mm.
Och på det sättet är ju sociala medier och internet och det är skitbra. För nu kan man ju faktiskt titta. Nu har ju till och med ICMS en hemsida man kan se saker på.
Coolt.
Det är, det är lite fascinerande hur långt bakom vissa verksamheter kan ligga ibland.
Mm.
Men det är det. Men det är fortfarande väldigt svårt att hitta kunskap. För väldigt mycket av kunskapen sätts i organisationerna. Ta Indycar. Jag känner några av killarna som jobbar med räddningen där. Men de jobbar ju bara med Indycar. De delar ju inte någonting. NASCAR, samma sak där. De delar ju inte någonting offentligt. Vi är ett fåtal som delar offentligt. De andra, de jobbar ju inom sin organisation
Men det är lite synd med tanke på den samlade kunskapen som finns där ute hos de här organisationerna.
Ja, men den finns
om de
ju
kunde dela med sig av sina erfarenheter så att säga.
Och det händer ju. Det händer ju inne i ICMS. Det är därför man vill vara där. Det är därför det blir en kittel där inne. Finns ju allting. Och det är ju så när man åker på de här konferenserna, då får man ju se till att boka upp. Man har ju sitt schema verkligen. Att det är så här att onsdag, men då vet jag, då käkar man lunch med Simpson. Så är det. Det gör man alltid. Det har man gjort de sista åren.
Mm.
Och så pratar man med dem. Och på torsdag, då har jag bokat in, då ska jag gå ut och äta middag med den. Och på torsdag lunch, då går jag och käka med den. Och man bokar ju upp hela, så man ska maximera ut vilka man träffar och vilka man bygger kontakt med och så vidare. Och det gäller ju verkligen det. När man är där de där dagarna, då får man ju vara översocial. Sen vill man vara undersocial sen ett tag.
Ja, men det kan jag tänka. Om vi tittar på dig då och framtiden och sådär. Om du fick möjlighet, skulle du vilja jobba med det här i någon organisation? Eller trivs du bra med att vara, alltså du är ju ideellt engagerad i driftingutskottet, men om jag säger som yrke, skulle du vilja jobba med det här? Eller känner du att du har en större frihet som du har nu?
Nej, men det där är nog den som säger att, det är som att säga att jag är singel för att det är så skönt. Det säger man nog både och. Och så är det här fallet att visst, på ett sätt är det ju jätteskönt att kunna hoppa emellan och göra det man vill. Men på ett sätt så skulle det vara jättefränt. Alltså jag använder ju allting som en testbänk. Det skulle vara jättefränt att jobba i en organisation och ha de bästa förutsättningarna.
Mm.
Det är väl där någonstans det ändå ligger. Skulle man kunna få göra det? Alltså det är ju alltid ett jagande. Jag har ju mitt ordinarie jobb. Min chef säger ju inte så här när jag kommer på måndag morgon och har jobbat väldigt intensivt hela helgen på en tävling att jag förstår att du är trött idag. Utan de kan ju snarare kanske säga att gud, du var trött idag då. Ja, och det kanske inte alltid är positivt. Så det skulle ju vara skönt jag kan ju ibland vara avundsjuk på min goda vän Max Lundgren som kan ta en ledig dag på måndag efter tävlingen och veta att det var en intensiv helg som jobbar med det. Jag har ju inte den kanske möjligheten på samma sätt. Det blir ju väldigt mycket nattkörning, det blir väldigt många timmar. Alltså det,
jo, tack.
Ja, det, jag vill ju inte ens dra hälften av storiesarna. Liksom.
Mm.
Det gjorde Lemmy 500 nere på Ljungbyhed och vi ljusbelyste hela Ljungbyhed och körde racing. Det var jättefränt, men jag gör aldrig igen. Vi sov 14 timmar på 5,5 dygn.
Mm.
Det, liksom, det blir ju sådana grejer. Och så ska man hem och jobba kanske direkt efter. Mm. Och då hade det varit skönt att fått och kanske ha en arbetsgivare eller en uppdragsgivare eller ha möjlighet att i alla fall plocka ihop uppdragsgivare för att kunna jobba med det. Jag har det som heltidsjobb liksom så. Mm. Så är det.
Mm.
Den är ju jättemycket fränt att kunna hoppa mellan. Så är det ju också. Så att, men definitivt, och jag skulle väl även vilja kanske jobba mer med det internationellt och kunna jobba på den högre nivå. Det är jätteroligt att vara ute och jobba på tävlingarna, men jag älskar ju systemet. Jag älskar ju de här checklister och regler och papper och jag älskar juridik och jag älskar allt det där. Så jag skulle jättegärna vilja jobba med det även ur det perspektivet.
Mm.
Och då måste man ju en bit upp organisationen.
Mm.
Men just nu har jag upptäckt att det bästa sättet jag kan påverka just nu det är att genom att vara på tävlingarna eller att ha täckning på så många tävlingar som möjligt. Så det är liksom det sättet jag får jobba nu för att ha förutsättningar.
Mm. Vi har gjort två stycken poddavsnitt och vi har avhandlat en hel del. Är det någonting du känner att vi har utelämnat eller har vi täckt in lite övergripande på det mesta?
Ja, men vi började med att säga oj, liksom, det är ett stort område och det är jättestort. Alltså, jag skulle kunna prata om säkerhet. Vi skulle kunna
göra en 5-6 till avsnitt, känns det som.
Ja, jag tror vi skulle kunna göra en serie.
Vi skulle göra en liten säkerhetspodd.
Jag funderar på det. Vi skulle nog kunna göra liksom som Prison Break när man är inne på sjätte säsongen. Men risken är att man tappar folks intresse. Nej, men jag tror det är viktigt att säkerhet kan man prata hur mycket som helst om.
Mm.
Jag tror att man ska ta det i omgångar.
Mm.
Det är så liksom. Och jag tror att man ska låta saker smälta in och frågor ska komma eftersom. Det tror jag också är ett av resultaten om man tittar på frågeställningarna. Det är ju ett fåtal individer som har skickat när man tittar liksom, som har skickat kanske många frågor för de har börjat tänka på det.
Mm.
Och ibland är det så att vissa människor kan behöva vissa hooka direkt men vissa kanske behöver veckor, månader, år innan man blir liksom riktigt engagerad i de här frågorna och tänker på det sättet. Jag hade en racingförare på hög nivå som sa det, ja, men jag har ju pratat med dig i liksom i 6-7 år och det är inte först nu jag har börjat liksom riktigt förstått vad du sa.
Mm.
Så jag tror att två poddar är nog rätt så lagom här och sen tror jag kommer nog att dyka upp frågeställningar och dyka upp perspektiv och då kan man titta på det.
Mm. Vi finns ju i samma geografiska område och vi har ju alla förutsättningar att fortsätta så att jag är övertygad om att vi kommer att sitta här framför mikrofonerna någon fler gång framöver.
Men så är det definitivt. Och sen kan det alltid dyka upp frågor som är kompletterande, men då kan man ju lägga in det som en mindre del. Så det är liksom, det är väl bara att fortsätta bombardera er och mig med frågor.
Ja, precis. Ja, med det så säger vi ett hjärtligt tack från oss på Driftpodden till dig, Rickard, för att du ställde upp.
Tack för att vi fick komma.
Mm. Och på återhörande. Där lämnar vi säkerhetsämnet och Rickard Johansson för den här gången. Vi har gjort två stycken långa matnyttiga avsnitt och det finns mycket mer att ösa ur säkerhetsämnet så att vi kommer med största sannolikhet att återkomma dit och vi kommer att återkomma till Rickard som gäst framöver också. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Besök oss på driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I avsnittet idag har du hört gäst Rickard Andersson, programledare Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.